the reason why I came to South America was one reason. It was very clear to me. I wanted an adventure. I was very, very naive, bright-eyed, open to the world. Everything is possible.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den här höstspecialen som vi har döpt till Djungelbonanza. Vi är Något Kaiko podcast. Vi varje vecka kommer slå på bongotrumman, springa iväg från de här stenkloten. Vi har inte nämnt dem än egentligen, men vi öppnar även skattkister och undviker i största möjliga mån att bli lemlästade av vilda djur. Jag moonwalkar härifrån nu, Brutti.
Bow! Chamona. Chamona.
Ja, jag heter Michael Jack. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag heter David, jag kallas för Dava. Och på egen kammare igen den här gången, back in Peking, så sitter han där, min vapendragare och djungelexpert, för det där epitetet han föredrar nu för tiden. Där sitter han, Stefan Kung, vad fan? Där sitter han, Stefan Brutti, Kung Tutti Holmberg. Vi kör en applåd och en liten töta på det!
Eller är jag Stefan Kung Brutti Holmberg?
Ja, den funkar ju med egentligen.
Du höll på att säga det nyss.
Ja, nej, så kunglig vill jag inte att du ska vara.
Jo, fast nu kan du inte backa.
Lagt kort är lagt.
Lagt kort ligger, brukar man säga dock. Men, ja.
Så säger man, ja, du ser. Men jag är lite, jag har tunnelseende idag. Jag vet precis vad vi ska prata om. Det är därför jag är lite små. Jag är nervös, jag är rädd. Skiter ner mig, jag.
Ja.
Nej, men vi håller ju på och tar upp jävligt obehagliga grejer. Och det är klart man gör det med tanke på att man finner obehagliga saker i en djungel. Vi pratade om livsfarliga djur, del 2, förra avsnittet med vår landsormsexpert David Oskarsson. Och det är kul, den serien. Det känns som att ni som lyssnar uppskattar den serien väldigt mycket faktiskt.
Ja, det känns det verkligen som. Och det är väldigt kul att spela in det. För det finns väldigt många livsfarliga djur som vi vill ta upp.
Ja,
får se hur många vi hinner med i den här bonansan.
Mm, vi får spika in och boka in David. Spika upp David, vad det är på att säga. Vi får boka in David snart igen här, så det blir en del 3 av det hela.
Ja, absolut. Jag måste bara avbryta 2 sekunder här. Min laddare fungerar inte riktigt, så jag måste bara dra in.
Professionellt.
Så, nu.
I det här avsnittet ska vi ta upp en sann historia som vi vet många kommer fascineras, chockeras och beröras av. Jäklar i min gata, kan jag säga en gång. Ja, det här avsnittet kommer vi prata om
Jossi, djungelöverlevaren.
Mm. Vi ska prata om Jossi Ginsberg, en sann historia, eller en kille som finns på riktigt, som faktiskt har överlevt Amazonas djungeln, kan man säga.
Ja, det är en korta sammanfattningen. Sen så kommer vi dra en lång harang här snart om den långa sammanfattningen och vad som hände.
Ja, som ni inte haft koll på Jossi Ginsberg sen innan, så har ni jäkligt mycket att lära er av det här, kan jag säga. Men jag måste, innan vi drar igång och bier oss in i den här Amazonas djungeln, så har vi några gånger i den här bonansan återkommit till den stora frågan om vi hade överlevt själva i en djungel. Och vi vet också att våra gäster so far, och även du Brutti, inte skulle vilja gå in i en djungel frivilligt då.
Mm. Men stämmer bra det.
Jag då?
Du?
Ja. Ingen har frågat mig.
Ja, men du hade ju dött dag 1. Ja. Man behöver inte ens fråga dig.
Tack för den. Nej, men okej, om jag får svara på frågan ändå, så är det ju nej. Jag hade aldrig velat gå in i den där djungeln. Alltså, jag vill verka vara naturvänlig, men sanningen är ju att jag kan ju bli rädd för en svensk skog.
Ja, men det går ju för fan vilse i Vrinnevi skogen, en skog du har känt i flera år.
Exakt. Nej, men jag har ju lite så här, jag har ett underlag till varför jag är livrädd för även svenska skogar. Kommer i svensk skog och så jämför man det med en djungel, det hör ju. Nej, men vi har ju den här grävlingen i Norge.
Det är ju inte en svensk skog dock, men...
Nej, precis. Men det var ju en norsk skog versus svensk skog, samma grej känner jag.
Ja.
En grävling som lubbar mot mig, jag skriker nej! Sluta! Sluta öppna den där. Och så vände han då om och springer tillbaka. Skitäckligt var det.
Fast nu vill jag ta tillbaka det jag sa. Du kanske hade överlevt djungeln ändå. Du kanske hade kommit en jävla jaguar. Och du bara, nej! Stopp nej, nu! Nej! Och då vänder den om och går. Och så vänder du dig om och så hoppar den på dig.
Hör du du? Ja, men jag är livrädd för björnar också. Efter att ha sett The Revenant med Leonardo DiCaprio.
Ja.
Jag kommer ihåg också en gång när jag sov över hos mitt ex. Det här var flera år sedan. Men då hör jag massa skrik utanför. Och det gormades och skrek. Hon bodde liksom ute i skogen i deras familjehus där. Så vaknade jag upp av det där skriket då. Fan är det som skriker? Men vem är det som skriker, sa jag? Är det någon som avlider i skogen? Eller vad fan är det som händer? Vad fan är det frågan då?
Kåta rådjur.
Ja, precis. Hon bara, det är rådjur, svarar hon då och vänder sig om. Somnar om gott igen. Hon bara, vad fan, det är ju psykotiskt att vara här. Hon vill vara här frivilligt.
Ja, jag har faktiskt hört det också, det där, just det där ljudet i Valdemarsviks skogar när jag var mindre på Majelsberget.
Ja, fy fan.
Så hörde man det där. Det var ekade över hela det här Grännes, som det heter, bostadsområdet där jag bodde när jag var liten. Det var ekade där.
Så brunstperiod, vet du, skitäckligt. Sen har vi ju vildsvin såklart också här i Sverige, som enkelt kan riva upp en pulsåder i vaden. Och så ligger man där och bland kantareller och mossa och förblöder utan 4G eller 5G-täckning då. Och såklart djur som skulle vilja stånga mig ända till finska gränsen om det skulle vara så.
Fiskmåsar.
Ja, precis.
Tärnor.
De kommer och stångar mig, ja, rakt i tinningen liksom. Aj, fan vad det är. Nej, det är de här älgarna såklart. Och jag är livrädd för dem även. Och jag har ju fått lära mig att man ska spela död om en älg kommer, lika så en björn.
Fast det där stämmer ju inte, va?
Nej. Man ska ha en ryggsäck på sig.
du menar att om man möter en björn ska man springa hem och hämta en ryggsäck och springa tillbaka.
Vänta, Nalle, stå kvar där en snabbis. Jag ska hämta min Eastpack-rygga som jag...
Man ska försöka göra sig så stor som möjligt med de här stora djuren.
Ja, jag går in med en dunjacka såklart. Och en dammsugare som man liksom, du vet, så här, jag vrider och vänder så att det blåser ut luft istället.
Ja.
Kör jag in den under jackan, puff, ser ut som en Michelin-gubbe där, va? Ha! Säger du nu då? Ja, som en blåsfisk-taktik. Ja, ni hör här i alla fall att jag verkligen inte skulle kunna överleva en djungel med tanke på att jag är livrädd för svenska djur i de svenska skogarna. Frågan är om Jossi, hur han faktiskt gjorde för att liksom behålla sitt lugn när han befann sig helt själv i en djungel. Det är dags att vi snackar lite om Jossi Ginsberg, djungelöverlevaren. Ja, vi ska alltså prata om Jossi Ginsberg. Säkert många av er som inte har hört talas om honom, men vi har det. Så jag tänker, Brutti, du kan väl lägga lite så här background story till hur fasen han ended up in Sydamerika in the first place. Helt ordentligt att säga det på engelska, men kör bara.
Ja, Jossi Ginsberg, 21 år, har precis muckat från militären.
Mm-hmm.
Muckat, ja, jag vet inte om han muckar från militären. Han har gjort klart sin militärtjänst i alla fall när han är 21 år. Och tänker att hans morfar och mormor som han bor ihop med, hans morfar då är väldigt sträng och tyckte att han skulle utbilda sig till att bli typ advokat eller någonting sånt. Mm. Men det ville inte Jossi, utan Jossi tyckte att han skulle ta ett år och åka runt och upptäcka världen.
Jag förstår det ändå, alltså, jag var själv lite så, typ så här, gå direkt från skolbänken eller armén i det här fallet. Och sen liksom ska man plugga igen. Vad fan, det enda man gör är att lyssna och lyda andra, känns det som.
Ja.
Jag förstår Jossi varför han bara, jag tar ryggan. Jag tar min Eastpack-rygga och drar.
Exakt, så han gjorde det. Han drog ju till Bolivia för att upptäcka lite djungel.
Mm.
Väl där så möter han en snubbe som heter Marcus Stamm.
Förlåt, jag älskar ju när du uttalar namn på tyska sådär.
Förlåt, nu måste jag ta det på, för han är ju faktiskt... Visst är han schweizare, va?
Ja, Schweiz är han ifrån.
Mm. Då heter han ju inte Marcus Stamm. Han heter Marcus Stamm.
Alltså, Som garanterat lyssnade mycket på den här kompositören som har gjort film för bland annat Gladiator. Vad är han heter nu igen?
Ja, du tänker på Hans Zimmer.
Exakt. Marcus Stamm lyssnar gärna på Hans Zimmer i sin MP3-spelare på 256 megabyte.
Hans favoritantagonist är ju lätt Hans Gruber.
Nej, det måste vi sluta. Jag orkar inte med. Fan. Nej, nu är det bra. Säg stopp nu. Nu måste vi vara allvarliga här, Brutti. Okej, okay. Jossi träffar alltså Marcus Stamm från Schweiz.
Exakt, och de där två blir faktiskt ganska bra polare. Ganska fort. Och inte långt därefter så träffar du mig på en kompis till den här Marcus Stamm som heter Kevin Gale, som är en amerikansk fotograf.
Just det, han var nere i Sydamerika där för att ta lite pretty shots, så att säga.
Exakt, han skulle ta någon bild på någon kolibri och en räka eller vad det var.
Flamingos kanske.
Ja, så kanske det var. Något rosa i alla fall.
Vad fan, vad är det med oss idag?
Jag vet inte. Jävlar. I alla fall då, de tre träffar i sin tur på en kille som heter Karl Ruprechter, som är en österrikare. Han berättar om en indianstam som finns djupt inne i djungeln, som knappt har sett en människa typ på många, många år. Och de blir ju helt hooked, därför att det är ju lite därför i alla fall Jossi och Kevin är där, för att upptäcka det här. Marcus, han vill ju helst bo på hotell och sånt.
Ja, precis.
Spela tv-spel och chilla liksom.
Jossi övertygade ju både Kevin och Marcus,
ja,
till att följa med på det här.
Exakt.
Så de packar ju då sina ryggsäckar, sina Eastpack-rygger.
Precis, med sina prickekorvmackor och boy.
Exakt, och börjar traska in i okänd terräng.
Exakt.
De hade ju Carl med sig, så de litar ju blint på honom.
Mm. Carl säger att han har bott i Bolivia i typ 10 år eller någonting, och att han har gjort det här massor med gånger.
Och han var geolog, va, eller vad det var?
Ja, exakt. Så de tänker att för att få mat, de packar väldigt lätt, så att för att få mat så ska de jaga.
Ja, det var inga korvmackor de hade med sig, alltså, prickig korvmackor.
Nej, det var nog bara ris, vad jag vet, i matväg typ.
Okej.
Okay. Ris, machete och en hagelbrakare, det var typ det de hade.
Mm.
Och lite annat smått och gott liksom, så här, typ saker som kan vara bra att ha. Typ en tändare och karta.
Kompass.
Mm.
Är det smart?
I alla fall då, så de skulle ju som sagt jaga. Och då vet jag inte riktigt. Marcus har ju gått med på det här, men han var nog inte riktigt beredd på vad de skulle äta för någonting. För det första, typ en av de första dagarna, så skjuter Carl en apa.
Usch, vad hemskt.
Ja, det tyckte ju verkligen Marcus också. Så att han vägrar ju äta den här apan.
Ja, alltså jag kan ju nästan sätta mig in i Marcus skor där. Hade jag liksom gått in i en djungel med dig då exempelvis, jag hade ju hellre dödat någon sån här, kanske någon orm eller, nej, inte orm heller. Jag hade ju skjutit heller någon fågel kanske, lite så här kycklinglikt. Eller något så här, någon hare eller bäver. Jag vet inte fasen vad det finns för liksom så här.
Djungelko.
Djungelkor, ja. En sån hade jag skjutit rakt i plöjtet. Och bara liksom så här, ja men här, middagen är serverad boys. Skjuta en så här gibbonapa liknande variant där, som är så jäkla lik människan i DNA och utseende. Nej, den tar emot alltså, jag fattar Marcus.
Det känns lite kannibalism här alltså.
Ja, faktiskt, jag förstår vart den där kvackelmagigheten kommer in alltså.
Ja, men Carl säger ju att det här ska det vara det bästa köttet de någonsin har ätit. Så de andra grabbarna, Jossi och Kevin, är faktiskt väldigt nyfikna ändå och testar.
Det var ju inte det enda som Marcus gnällde över. Han åkte även på det hemska, som vi också har pratat lite om i tidigare avsnitt. En skyttegravsfot.
Alltså,
Vad är det nu en gång för alla, för den som kanske har missat det?
Alltså, tänk att du legat i badkaret i flera dagar. Så här russinhud på både händer och fötter då. Så får du små sår i det här.
Mm.
Mm. Och så skärs upp och då kommer in så här massa bakterier och skit som håller på. Och så bildas det svamp där i. Och svampen blockerar saker så att det ruttnar i princip inifrån.
Åh, fy fan.
Och får kallbrand och grejer. Nej, fy fan.
Och Marcus, han drabbades ju väldigt tidigt av det här med tanke på att ja, det är ju även fuktigt i djungeln. Det är inte det man tänker på. Det var ju också lite regn, början av regnperiod här också.
Mm.
Så det var ju dyblött när de går där liksom bland ormbunkar och allt vad det kan vara.
Ja, exakt.
Den där känslan, det vet man ju själv hur jobbigt det är att vara blöt om fötterna. Du vet när man har råkat trampa i en vattenpöl en sen höstkväll. Då ska man gå och käka femstjärnigt. Som jag aldrig har gjort egentligen. Men och så råkar man trampa i vattenpöl då, så här fullt med gojs. Mm. Kul, kul kväll. Nej!
Men det är exakt samma sak att trampa i lite gojs som att få skyttegravsfot. Det är bra dabba, bra anekdot.
Tack så mycket, tack. Jag har fler. Men okej, okay. De beger sig in då längre och längre in i djungeln. Blir då problem med Marcus fötter där. Jossi och Kevin börjar ju liksom bli lite så här: fan, varför tog vi med den där jäveln?
Ja, men de fattar nog inte riktigt. De har inte riktigt fattat allvaret i hans fotproblem.
Men jag fattar ju också att de tänker nog att han blev lite av en liability liksom, att han, fan, ska han komma och sinka ner oss nu när vi vill hitta den här förlorade indianstammen och allt vad det kan vara.
Ja, exakt, ja. Så de kommer på den briljanta idén att de ska åka längs en flod som de har hittat tillbaka till där de kommer ifrån.
Okej, ja, de liksom, de kör backa ut och bara, vi cancelar det här.
Ja, och den här Carl Ruprechter, han är ju väldigt anti det här från början.
Mm.
För han, ja, Han verkar inte gilla vatten alltså. Jag tror inte han kan simma, ärligt talat.
Det där är lite förståeligt också så här. En flod ska man verkligen inte underskatta, med tanke på att runt ett hörn, då kan det vara helt plötsligt skitströmt och brant. Det kan vara ett vattenfall runt hörnet som inte syns på kartan eller vad det kan vara.
Nej, men precis. Ja.
Så de beger sig ut på den här flotten då. Lite kaxigt kan jag väl själv tycka.
Ja.
Men där blir de ju direkt oense. Det verkar ju som att Carl inte visste hur han skulle ro. Eller vad, han hade ingen kontroll alls över båten, medan Kevin blir lagt då.
Ja, precis, för han verkar ju ha ganska bra koll på det här, för han verkar ha gått till scouten eller någonting sånt här, så han har ju lärt sig sånt här.
Ja, så de stannar till där vid en strand sen, pustar ut lite, för det var jäkligt nära ögat där flera gånger.
Mm.
Och här börjar det bli lite dålig stämning, va?
Precis, så Carl bestämmer sig för att han ska gå istället 3-4 dagar promenad till närmsta ställe där de kan regroupa, så att säga. Marcus fötter blir bara värre av det här vattnet egentligen, så att han bestämmer sig för att gå med Carl. Och då så är det bara Jossi och Kevin kvar på flotten. De klarar sig inte särskilt länge innan de kommer till en riktig fors. Helvete vad de smackar i en sten då.
Ja, precis. Den där stenen kommer från ingenstans. De smackar på den. Puff! Och så liksom är de upptryckta mot den där stenen. Som tur är så har de fortfarande liksom att flotten ligger och lutar mot stenen. Men de får ju all ström i ryggen så de kan ju knappt andas. Så Kevin hoppar av och säger att amen, jag hoppar över och ska försöka hitta en lian till dig som jag kan slänga i vattnet. Och sen drar jag in dig i land, säger han till Jossi då.
Mm.
Kevin hoppar i, klarar sig mirakulöst, kommer upp på andra sidan fast några meter längre ner. Springer upp då på sidan och skriker till Jossi, släng hit macheten och mina skor.
Jossi kastar över skorna och macheten, men samtidigt som han gör det här så råkar han rucka till på den här flotten så att den börjar flyga med forsen igen här.
Åh, för fan.
Ja, så han hamnar ju i vattnet. Ner under vattnet och liksom under vattnet väldigt länge, slår i en sten och i huvudet liksom, får ett jävla jack i pannan och bara flyter iväg typ säkert någon mil skulle jag tippa på.
Oh, shit.
Alltså det är svinlångt han flyter iväg.
Han flyter ju iväg nästan en mil, som du säger. Vaknar upp där efter att ha varit medvetslös. Men det är ju sjukt ändå att han klarar sig under vattnet, eller i vattnet, så länge utan att något djur attackerar honom.
Ja, bara det också. Det är helt galet ju.
Ja, fy fan. Ja, så han vaknar upp då. Tänker så här, shit. Vad fan händer nu då? Han har blivit av med all packning, har blivit av med sin kompis Kevin. Och de är liksom, de skriker efter varandra, men ingen kan höra varandra.
Mm.
Där är han då, Jossi, själv i djungeln, utan mat, utan några bra kläder också för den delen. Och så ska han liksom försöka hitta sin vän då. Och här börjar det gå åt helvete.
Här börjar det verkligen gå åt helvete. Förutom en sak.
Mm-hmm.
En av de första grejerna som händer, det är att han hör ett skramlande ljud som han tycker han känner igen. Så han springer dit och hittar faktiskt sin packning.
Ah!
Som flyter på grund av att han har knytit tomma konservburkar runt.
Fan vad smart, Jossi!
Mm, verkligen.
Vad var det han hittade i sin ryggsäck där som han hade packat ner?
Regnponcho bland annat, en tändare, myggmedel eller insektsspray typ. Och sen kartan då.
Uff! Ja, där har man flax i packningen alltså.
Mm.
Ja, så han tar, drar på sig sin rygga där av Eastpak-märket då kanske. Traskar in i djungeln. Ja, och nu är det ju upp till honom att försöka hitta lite käk. Och det är ju en grej som jag vet han berättar i dokumentären. Det är ju när han ser ju träd som är fyllt med frukt.
Ja, exakt.
Han ska klättra upp i det där trädet och ta några frukter som man kan käka. Och när han klättrar upp där då, så ser han att det är liksom som ett litet hål in i trädet. Ja, vad är det som ligger där då? Jo, en orm från ingenstans. Han tappar taget, liksom slänger sig bakåt.
Gör en bakåtvolt och gör en sån superhero landing.
Exakt, helt sjukt. Och bara så här, ja, då tänker man så här, okej, nu kanske han inte vill gå upp där och ta den där frukten för att det är en orm som bevakar all frukt i trädet typ. Men han klättrar ju upp igen då. Och tänker så här, men nu kanske han kommer ta vägen runt och ta frukten där istället. Alltså undvika det där ormhålet.
Uh-huh.
Men han gör istället då, tar tag i ormen, drar ut den, slänger ner den på backen, hoppar ner igen, landar på ormen och tar en sten och bara ta, 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 och käkar den istället. Så jävla hero.
Ja, verkligen.
Ja, jag kan tänka mig att det här är nog inte hans första farliga djur-encounter ändå i djungeln.
Nej, det här är ju så jävla sjukt också. Han har ju ett sår i pannan efter att han har slagit i sten.
Just efter trippen i floden där, ja.
Exakt. Han petar lite på den, för det är en stor jävla bula. Så han petar lite på den och då rör det sig. Så han tar en annan sak som jag inte nämnde förut att han har hittat i väskan. Men en pincett har han. Trycker hål på det här. Trycker in pincetten och drar ut en jävla maskjävel.
Det är så äckligt!
Det är svinäckligt.
Det är sjukt ju!
Det sjukaste är ju inte att det är bara, alltså, att han drar ut en mask.
Nej.
Det är att han drar ut 13 till maskar efter det.
Fy fan. Men vänta. Vad är det där för maskar om jag får fråga? Det är inga vanliga dagmaskar vi pratar om såklart.
Jag vet faktiskt inte vad det är.
Men då måste de ha krypit in i det där såret som han haft i pannan då medan han låg och sov. Eller liksom om de kanske liksom simmade in medan han var i vattnet kanske.
Det är okej att vara lite kvackelmage här kan jag tycka.
Ja, faktiskt.
Ja.
Fy fan, vad sjukt. Det är som att någon har valt så här, nej, människan, ni ska inte vara i djungeln här. Så därför har vi liksom, vi är liksom, djungeln är level 300. Ni är liksom bara level 65. Ni är inte liksom, ni har inte gear för att komma in här. Ja, men det känns som att det är någon jävel som har gjort så. Varför vill man åka in till djungeln när man vet att det finns sånt där skit där inne?
Jag vet inte, men det är ju alltså, han stöter ju på någonting som vi pratade om i förra veckan också.
Nej.
Han vaknar ju upp mitt i natten. Att han hör liksom att det är lite kvistar som bryts och det är lite så här
höga ljud och grejer. Så han vaknar upp, har en liten ficklampa som han liksom där, drar runt med rakt ut i djungeln. Sen så ser han det. Två lysande gula stora jävla ögon som kommer sakta, sakta, sakta mot honom.
Oh my god!
Kan du gissa vad det är för någonting han ser?
Jag tror ju absolut att det här är ett djur som man, vi har fått lära oss av att man ska moonwalka ifrån.
Ja, exakt.
Såklart en jaguar.
Ja, en jaguarjävel.
Fatta att vakna upp mitt ute i en främmande djungel. Det är mörkt, man hör massa ljud. Man tar sin ficklampa och lyser ut med darrig hand. Och bara så här, hallå? Jag hade ju lätt varit den som säger, hallå? Så här, helt, man vet att man är själv i djungeln.
Håll dig borta!
Men man vill ändå liksom så här, om man säger hallå, med lite så här darrig röst på åt. Hallå? Den. Att, liksom att, det, att man ska höra någon som säger tillbaka, ja, ah, men det är jag bara, det är jag. Ja, det är ju liksom, det sista som lämnar kroppen är ju hoppet. Och där är ju liksom hoppet om att kanske se ett vänligt ansikte eller en vänlig röst som säger, men det är lugnt Jossi, det är lugnt.
Men han hör inte Kevin Gale säga, det är bara jag, utan han hör,
åh, fy fan. Vad gör han då Jossi?
Han tar sin tändare och sin insektsspray.
Aha.
Och gör en hemmagjord flamethrower, för det har han sett på film.
Fy fan vad kaxigt alltså.
Så han sprutar så här, sprutar eld mot den här jaguaren som bara flyr för livet. Så det ska man tydligen göra, inte moonwalka.
Men alltså, jag helt seriöst, jag hade aldrig kommit på den briljanta idén. Där snackar vi fan och hålla huvudet kallt ändå och aha, tänka klart.
Ja, verkligen. Alltså, vem fan? Alltså, jag hade bara tänkt, ah, shit, det är bara kört. Jag bara vänder på nacken så är det över fort.
Jag checkar det ut nu, hörni.
La cuenta, por favor.
Exakt. Okej, okay, nu har han stött på en livsfarlig orm i trät där. Han har fått parasiter i en bula, eller ett sår i pannan då.
Ja.
Han har även stött på en jaguar.
Ja.
Och det här är bara liksom några dagar själv nu som han har varit, som han har stött på alla de här livsfarliga djuren på.
Ja, men exakt. Det är ju bara ett par dagar. Det är helt galet.
Liksom, man tänker så här, okej, okay, nu vet han att det finns livsfarliga djur här. Det finns parasiter. Det regnar sig inåt fan. Och någonting som går ihop lite med regn där, som blir livsfarligt också, som man inte kan se egentligen, det är ju någonting som man ser i filmer också mycket. Kvicksand.
Alltså, jag har alltid haft en så här jävla konstig, irrationell rädsla för kvicksand.
Mm, alltså, jag tror inte jag känner någon som bara, ah fan, det var jobbigt, jag klev i kvicksand en gång och jag bara sjönk och sjönk. Alltså, det är sällan man hör någon säga det. Man har ju bara sett det på film.
Ja, men vad jag vet så finns det liksom inte kvicksand här i Sverige.
Det finns faktiskt.
Gör det?
Ja, det finns, jag googlade upp kvicksand här och det står Expressen.se här från februari.
Ja, Kvicksund.
Exakt, Kvicksund, ja. Jättegod lax har de där. Jag tipsar om rökeriet de har där. Nej, det står flera personer har sjunkit ner i kvicksand på ett strandområde i Trelleborgs kommun, står det här.
Men det är ju Danmark.
Jag slutade inte sjunka, är det någon som citeras här. Nej, men det här med kvicksand, jag tror att man har nog lite så här skev bild av det och tänker så här, fan vad obehagligt att kliva i kvicksand och sen bara sjunka. Saken är att en människa kan sjunka ner en bit i kvicksand, alltså kanske mer än midjelängd, men inte sjunka helt. Och trixet är egentligen att man ska inte röra sig allt för mycket, utan man ska liksom hålla sig still.
Mm.
Det här råkar ju Jossi ut för, såklart, med full packning.
Ja.
Jag tror ju absolut att han skulle kunna ha dött här dock, och han skulle kunna ha drunknat dit. För det var ju, som sagt, jag tror man ska inte ta för lätt heller på kvicksand och tänka så här, jag läste på Wikipedia att man kan inte sjunka. Jag tror verkligen inte att man ska ta det på orden. Jag tror det beror lite på situation.
Ja, exakt.
Så han får ju tag i en kvist där, som tur är, och liksom så här försöker sträcka sig och lyckas dra sig ur då den här kvicksanden med hjälp av en trädgren.
Det känns lite som Luke Skywalker där på Dagobah.
Faktiskt. Eller hur? Ja, nej men okej, okay. Men då har vi liksom så här täckt alla de här farliga grejerna som Jossi råkade ut för i djungeln. Och hur länge var han i djungeln egentligen, Brutti?
Alltså han var ju där i nästan 3 veckor, typ 20 dagar.
Ja, det är sjukt.
Helt själv alltså. För han var i djungeln i 30 dagar, fast 10 dagar, de första 10 dagarna hade han ju sällskap.
Och jag vet ju att Kevin Gale då, fotografen som hoppade ifrån den där flotten, han hittade ju hjälp efter bara några dagar med hjälp av några jägare eller fiskare som var i området.
Ja, just det, precis. Det var ju faktiskt en pappa och en son som var fiskare. Som faktiskt, det här är ju helt sjukt också. De var i just det här området. Det brukar de vara 2 gånger om året, max.
Mm-hmm.
Och så råkade de befinna sig där just då.
Fy fan vad stört alltså.
Ja.
Så de hittar Kevin, kör honom till närmsta by. Kevin säger, nej vad fan, Jossi är ju i djungeln någonstans. Vi måste åka och hämta honom. Polisen där säger, om han har varit i djungeln i nästan 3 veckor, då får du nog ta och glömma att han är vid liv.
Mm.
Men Kevin står ju på sig där, lyckas få med en fiskare eller någon som äger en båt i vilket fall. Och kan den här floden som var orsaken till varför det gick åt helvete för dem in the first place.
Mm.
Så de åker ju tillbaka och letar febrilt. Jossi var ju, han pendlade ju lite mellan från och svimma av för att han var ju så undernärd och allting.
Ja, precis.
Till inga krafter kvar liksom. Så han har ju legat och däckat någonstans medan de kör förbi med båten. Och sen vaknar han upp helt plötsligt och hör då att det är några som ropar och han hör en båtmotor.
Ja.
Så han springer till den här stranden, står och liksom så här, han kan ju inte få fram någonting. Han är ju helt slutkörd, helt torr i halsen, han kan ju inte ens skrika. Och det som händer då, det är att Kevin, helt mirakulöst återigen, vänder sig om, tittar en sista gång mot stranden där de precis var och ser då Jossi, helt så här halvnaken, täckt i smuts och gyttja och allt du kan tänka dig.
Ja.
Fan, där är han. Där och då blev Jossi räddad. Det är en applåd och en tuta till Jossi Ginsberg där, måste jag säga.
Ja.
Fatta vilket psyke Jossi måste ha haft där. Och han har ju gått och blivit nu en föreläsare, författare. Han har varit med i en drös med dokumentärer.
Mm.
Det finns ju även en filmatisering av den här händelsen också med Jossi Ginsberg, Kevin och Marcus Stamm och Karl Rupprechter. Vi kommer komma lite mer till Marcus Stamm och kanske Karl Rupprechter, vad som hände med dem. Men den filmatiseringen kan ni ju se med Daniel Radcliffe i huvudrollen.
Ja, exakt.
Filmen heter Jungle och är från 2017. Svinbra film också.
Ja, jag tyckte verkligen om den. Det var en bra film, tycker jag.
Mm.
Däremot så kan jag tycka att de missade lite grann på, de har missat lite grann på hur tufft han verkligen hade det i djungeln.
Ja, jag kunde nog känna det lite med liksom, att fan, det kanske går lite för lätt det här.
Ja, man känner det liksom, ja, när han, strax innan han blir räddad, kan jag tycka att då känner man så här, oh shit, nu är han undernärd och så. Men ja.
Ja, exakt. Och det jag sa där, Marcus Stamm och Karl Rupprechter.
Mm.
Vad fan kan ha hänt om då, tänker ni också. Gruppen delades ju där.
Mm.
Jossi och Kevin på flotten, Marcus Stamm och Karl Rupprechter går sin egna väg och ska möta upp dem senare i byn.
Mm.
Och de har inte hittats än idag.
Precis, de dök aldrig upp.
Och det har ju lämnat kvar så att det blir en hel del teorier omkring de här två herrarna också. Särskilt Marcus Stamm.
Mm.
Som är det sagt... Oj, oj, oj. Kan det vara det? Jag tror det, eller?
Ohoho! Det är dags!
Det har blivit dags för quiz! Det är quiz igen! Det är ju sjukt som har varit
med. Quiz i brallan!
Och vi har ju såklart döpt det här quizet till. Ni som lyssnade på Eldorado-avsnittet vet precis vad vi snackar om nu. Men det här quizet har vi döpt till...
Vad kan ha hänt Marcus Stamm?
Donde esta Marcus Stamm?
Ja, exakt. Där har vi det. Donde esta Marcus Stamm? Som vi gjorde med Percy Fawcett då. Vad kan egentligen ha hänt Percy Fawcett? Donde esta Percy så att säga. Så har vi gjort en liknande här med Donde esta Marcus Stam. Med tanke på att han aldrig har blivit återfunnen igen. Ingen vet vad han är. Det finns bara en drös med teorier. Och de ska vi gå igenom nu. Brutti, jag tycker att vi ska börja med vår första teori. Men efter det så ska vi själva få säga vad vi tror kan ha hänt både Marcus och Carl. Vi börjar med teori nummer ett.
Teoria numero uno.
Några år senare här, det här läser jag direkt från Wikipedia nu. Men några år senare så tog Marcus mor, Marcus Stams mor, emot uppgifter från en synsk person om att Marcus skulle vara vid liv men hade råkat ut för en minnesförlust. Enligt uppgifter skulle Marcus leva på de höga platåerna i Peru, och på den tiden var regionen under kontroll av Sendero Luminoso, någon form av rebellgrupp i Peru. Mm. Och Ginsberg då, Jossi, begav sig dit i alla fall, men ingen hittade Marcus där.
Nej, precis.
Det var teori nummer ett alltså.
Teori nummer ett.
Ja, okej, okay, då går vi vidare till teori nummer två.
Teoria numero dos.
Ja, både Marcus Stam och Carl Ruprechter här har blivit lemlästade av valfria livsfarliga djur i djungeln som jag pratat om. Mm. Exempelvis då jaguar, orinoco-krokodil, anaconda eller kåtarådjur. Fy fan vilken död! Fy fan vilken hemskt död.
Ja, fy fan, jävla kåtarådjur.
Fan, what a way to go. Han skulle ha tagit flotten trots allt. Vad tror du här då? Tror du att det här kan ha hänt?
Det här kan ha hänt alltså. Mm. Kanske inte ryska rådjuret. Och kanske inte Orinoco-krokodil, för jag tror inte de var i närheten av Orinoco-floden.
Nej, det är sant, det är sant.
Men andra krokodiler finns det ju. Det finns ju pirajor och, ja, det finns lite olika saker som kan ha hänt. Det är jaguarer.
Ja. Som sagt, Carl hade ju med sig sin hagelbrakare där, så, men vi vet inte hur mycket skott han hade kvar i den så att säga.
Nej, exakt.
Då kommer vi över till teori nummer tre.
Teoria numero tres.
Carl har dödat Marcus.
Mm.
Då Carl var efterlyst av Interpol bland annat efter att ha rånat ett postkontor i Österrike. Han var alltså kriminell.
Mm. Och det här är ju faktiskt inte första gruppen han tar med ut på en sån här rövarjakt.
Nej. Det var ju lite hans sätt att livnära sig på, liksom att dra med folk ut i djungeln och påstå sig vara en djungelexpert fast han inte ens var det egentligen.
Nej, han hette ju inte ens Brutti, så att jag fattar inte var.
Exakt. Fan, vilken imposter han var.
Exakt, verkligen.
Ja, det där är absolut också en grej där. Carl Ruprechter har dödat Marcus. Ja, vi får se. Vi går över till teori nummer fyra som jag vet att du sitter på, Brutti.
Teoria numero quattro.
Mm.
Alltså, den här teorin kanske anses vara lite långsökt.
Okej.
Okay. Kanske. Det är många som tror i alla fall att Harry Potter hade lagt en dödsbesvärjelse på Marcus då han tyckte att han var en liten whiny little bitch.
Nej. Bara för att han har, för att Daniel Radcliffe har huvudrollen eller? Nej, har du hittat på den här nu eller?
Nej, jag har inte hittat på den.
Nej, vi skrev teori nummer fyra out of the window. Är det? Fan, troll Brutti.
Troll? Jag fattar inte alls vad du menar.
Då kommer jag med teori nummer fem då.
Teoria numero cinco.
Jossi och Marcus blev ju nästan lite ovänner där i djungeln när de skulle skiljas åt, med tanke på att, ja, de tyckte att Marcus gnällde över sin skyttegravsfot och så vidare.
Mm.
Jossi åkte ju på en skyttegravsfot senare själv också, så sen kom jag ju på det. Nej, fan, förlåt att jag var så elak mot Marcus.
Mm.
Men han blev ju lite personlighetsförändrad där. Alla blev ju personlighetsförändrade i djungeln där och blev ovänner som sagt. Så Marcus har själv valt att ta avstånd från Jossi då Jossi betedde sig så jäkla svinigt mot honom där inne i djungeln innan de skildes åt. Det är teori nummer fem.
Fast vadå? Menar du att han skulle ha i 30 år? Det här för övrigt, det, jag vet inte om jag har sagt det, men det här hände 81 alltså. Så skulle han alltså suttit där i 29 års tid och ha sånt jävla agg mot dem att han nej, du gjorde nära min fot. Nu tänker inte jag prata med dig.
Va? Nej, det är fan sant kanske, men vi vet inte hur långsint han kanske var.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är så mycket, det har pratats ganska mycket om den här Marcus Stamm, så att, nej, jag tror inte det.
Okej, men av alla de här, ja, teori 4 kan vi stryka med en gång, men av alla de här teorierna som jag tagit upp här då, vilken tror du mest på?
Alltså, ärligt talat så är jag jävligt inne på Karl Ruprechter, att han har dödat Marcus.
Teori nummer 3 alltså.
Ja.
Teoria nummer 3.
Varför skulle han göra det då, tror du? Vad vinner han på det?
Nej, jag tror att han bara är psykopat.
Ja.
Jag tror inte att han vinner någonting på det. Jag tror att bara att han var... han var ju liksom så här... Den här sköt den här apan, så det är bara... Typ hållt geväret ovanför huvudet och bara skriker. Wow! Typ så. Vilket är lite psykopatbeteende när man skjuter en apa liksom.
Fan, det var sjukt, vad obehagligt det blev plötsligt nu om man tänker så här, kan Karl ha skjutit Marcus för att äta honom?
Mm. Ja, men faktum är att jag är inte helt främmande för den idén.
Åh fy fan. Jag skulle nog tippa på att teori nummer 3.
Teoria nummer 3.
Det skulle absolut kunna hända. Då blir det helt plötsligt lite true crime mitt över det hela.
Mm.
Jag är lite inne på det som du pratade om, att du var lite besviken på att de inte speglade liksom vilket helvete djungeln var för Jossi.
Mm.
Hur illa däran han faktiskt var. Därför tycker jag att man underskattar djungeln totalt.
Mm.
Så jag vill ju gärna tro på teori nummer 2.
Teoria nummer 2.
Ja, okej.
Okay. Att djungeln kan vara den största fienden här alltså.
Ja, så kan det vara faktiskt.
Flera teorier om vart Marcus Stamm då kan ha tagit vägen. Ni kan gärna kanske googla själva och skriva till oss vad ni själva tror. Googla upp Marcus Stamm, läs lite between the lines, se om ni ser någon pusselbit som kanske fattas. Och skriv till oss i så fall. Vi kanske kan göra ett avsnitt till om det här i en mysteriebonanza längre fram.
Mm, absolut.
Vad kan ha hänt? Vad kan ha hänt? Marcus Stamm!
Donde esta Marcus Stamm?
Och det här var ju även då historien om djungelöverlevaren Jossi Ginsberg. Vi har snackat Jossi Ginsberg här, alltså djungelöverlevaren från...
Östgötaslätta.
Som överlevde djungeln och Östgötaslätta på en och samma gång. Ja, det är sjukt det. Ja, men vad fan, om man vill veta mer om Jossi Ginsberg, har du några konkreta tips på vad man kan leta upp mer om honom då?
Som sagt, se filmen Jungle med Daniel Radcliffe. Bra film.
Mm.
Sen så har Discovery Channel gjort en dokumentärserie som heter I Shouldn't Be Alive, där säsong 1 avsnitt 3 handlar om just Jossi Ginsberg. Och sen så finns det, det finns ganska mycket på YouTube om egengjorda. Det finns ganska mycket blandat där. Det finns vissa grejer där liksom, jag såg någon typ 20 minuter lång som var liksom, kändes som en sammanfattning av filmen typ.
Alltså det är ju många som jag vet har riktat lite kritik mot Jossi Ginsberg idag.
Mm-hmm.
Och säger att, ja, hur vet vi att inte det här är påhittat då? Att han liksom hittar på och förvränger och ljuger om vissa situationer.
Nej, men vi kan väl slänga ut random personer 20 dagar i djungeln och se vad de, hur de överlever.
Oh, burn, motherfuckers!
Woop, woop. Det bästa jag har sagt.
Ja, faktiskt, jag håller med. Nej, men... Nej, men det var sjukt intressant att prata om det här faktiskt. Hoppas ni också tyckte det var lika intressant som vi. Och som sagt, återigen, se filmen Jungle.
Mm.
Brute, om man vill ha kontakt med oss, hur får man det då enklast?
Det enklast det är att trycka ett hål i pannan och gräva ut 14 stycken maskar och sen gå in på Facebook och skriva in något Kaiko podcast.
Med pinsetten.
Med pinsetten, precis. Och tycker man att det här inte är livligt nog, så kan man alltid gå ut i djungeln, få ett bett i nacken av en jaguar och sen gå in på Instagram.
Ja, just det, kan man göra.
Medans man dör och skriva in något kaiko.
Jag måste hinna skriva in.
Eller då slänga sig ner i en myrstack av såhär eldmyror. Och medans man ligger där så kan man bara ta upp sin smartphone och skicka iväg ett mail faktiskt till nagotkaiko@gmail.com.
Det kan man absolut göra. Och medan du kanske håller i din smartphone samtidigt också sjunker i kvicksand, så har du tid att ändå kunna gå in och prenumerera / följa den här podden.
Precis.
Så fortsätt kommentera, lämna likes, dela podden, sprid den till din granne eller närmsta jaguar. Eller närmsta granne som sitter i en jaguar, kanske. I don't know.
Ja, kanske käka djungelvrål.
Eller hur, det är med här för den delen. Fan, vi borde bli sponsrade av dem, tycker jag.
Ja,
kommer på det. Eller så kan vi också bli sponsrade av Axa som säljer havregröt. För i slutet av varje avsnitt så ger vi dem bevingade orden som lyder...
Ha det gröt!
Ha det gröt! Vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!
Hej då!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.